Men nu ska vi höra Guds ord. Jag vill ta med er till första Korintherbrevet, första kapitlet, vers 26 och framåt. Och vi läser i Jesu namn. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga. Inte många förnema. Nej, det som var för världen var dåraktigt, var utvalde Gud för att förutmjuka det visa. Och det som var för världen var svagt, utvalde Gud för att förutmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till. För att ingen människa ska bedrömma sig inför Gud. En sträcka under vers. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit viset från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För det ska bli som det står skrivet, den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. En annan sträcka under vers. Jag skulle idag vilja tala till er lite om kallelse. Och jag skulle börja dra en historia som jag inte helt säker på att jag vet att jag gjort tidigare här i församlingen. Tänk att det finns sådana ännu efter 24 år som predikant. Men jag tänker på en av mina överraskningsmoment som ny kristen. Det utspelar sig år 2000 på Bröndebro av alla ställen. Jag var kristen i under 2 år och jag fullfärdat erövra världen. Eller så trodde jag. För just vid den punkten så hör jag något som är uppfattat som Guds röst. Som säger till mig, du Anders ska bli IT-ingenjör. Jag fattar ingenting. Varför skulle jag bli det? Jag just hade börjat predika. Och hade fått för mig i alla fall att jag någorlunda behärskade den konsten. Jag har dessutom fått upp dörrarna i de flesta av Svenskfinlands frikyrkoförsamlingar. Jag skulle ju bli pastor. Varför skulle jag bli IT-ingenjör? Ingenting illa om det släktet. Jag är ju det idag. Jag vågade inte eller jag ville inte tro att det var Guds röst. Så jag gjorde ett så kallat Gideon-test. Jag hade skjutit upp min plats där på tekniska ute i Brändö 1 år och jag sa till Gud, om det är din röst så vill jag gå mot skolans regler och skjuta upp den 1 år till. Jag hörde inte att Gud hade någonting, några åsikter om det. Så jag gjorde, jag tog inte emot platsen utan jag skrev till skolan, jag tar inte emot den men går det att skjuta upp den 1 år till? Och jag önskade lite att svaret skulle komma nej. För att få göra det i alla fall på min tid, kanske nya tider idag, på min tid så behövde du tillstånd från högsta håll. Den högsta rektorn skulle godkänna den ansökan. Så det går en del veckor och får ett brev en sommardag i min postlåda som inte bara gjorde mig glad. För där står det att rektorn med egen handunderskrift har godkänt att jag fick skjuta upp min studieplats 1 år till. Så jag mumlade och grymtade lite i mitt hjärta, men jag accepterade att det kanske då var Herren. Så jag tog min IT-examen och drog igenom den ganska snabbt. Jag gjorde den på, inte vet om det är snabbt, men jag gjorde den på 4 år. Men jag måste erkänna, jag var mera här i bönerummen i skolbänken. Jag trivdes bättre här än där. Men jag blev klar där, fick helt okej betyg och jag jobbade ett antal år. 2008. Den 26 i 12 så talar samma röst till mig ännu en gång. Man vet det, antingen är det Brändebron eller så annan plats där. Man kanske inte Herrens röst hörs varje dag. Inte vet om man får säga så här. Men det var hemma hos svärmor. I sovrummet på övre våningen så hör jag denna röst än en gång tala till mig. Det är dags, Anders, för dig att gå in i din kallelse. Det var de orden jag hörde. Jag blev så glad så jag tog orden bara så där till mig, så ringde chefen följande dag, den 27, och sa upp mig. För nu har Gud kallat mig, tänkte jag. Sen tog det 9 månader som det ibland gör när någonting sås inom en innan det föds fram. Och den september 2009 så började jag jobba här i församlingen. Och ni får stå ut med mig här än idag, men ni är glada att ha mig här, tror jag. Jag lever en sån illusion fortfarande. Men jag tänker så här, 2 punkter med det. Vad vi än gör, står det på ett ställe, så gör det för Herren. En kallelse behöver inte nödvändigtvis vara att man är pastor, men vi är 300-någonting medlemmar i församlingen. Det skulle vara en extremt ansträngande tisdag förmiddag om vi alla var pastorer där då. Föreställ alla åsikter om vad som ska predikas om på söndagen. Ja, usch. Det är bra att vi har några mindre pastorer, tror jag. Så jag vill säga det för det första, oavsett vad vi gör, vad vi har för yrke, så när vi gör det för Herren så kan det vara med i vår kallelse. Några av de mest gudsfruktiga människor jag har träffat på, så de kan jobba med grönsaksodling. Eller de kan jobba i en affär, de kan vara företagare, de kan vara på sjukhus. Viktiga lärare och så vidare. Viktiga roller. Med Paulus ord är nog att ha lite bakhuvud, vad du än gör det för Herren. Men det andra är också att när Gud än kallar oss, så är det viktigt att vi lyder. För jag tror, kära vänner, till den här salen, så finns det människor som har en specifik kallelse över sig att till och med vara pastor, apostel, evangelist. Vi behöver flera missionärer, lärare, herdar och så vidare. Så vi behöver också ha upp våra öron, inte bara för oss själva som vi kommer att se om en liten stund, utan också på vår omgivning. Vi behöver kunna identifiera, var har vi de här människorna? Så för det första, vad du än gör, gör det för Herren. För det andra, när Gud talar, lyd. Så ska jag idag vilja tala om det mytomspunna ordet kallelse. Jag tror pingsvännerna har trademarkat det, copyright. Tycker väldigt mycket om att tala om kallelsen i pingstsammanhang. Man tycker att prata om det vitt och brett, trots att det bara förekommer 9 gånger i hela Bibeln, ordet kallelse. Men jag tror att ordet är så pass populärt för att använda, för det är så starkt ihopkopplat med Jesus egen missionsbefallning, som ändå lyder, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Samt att Jesus ord ofta klingar och kliar lite i våra öron. Skörden är stor, men arbetarna är få. Och det skulle vara lite moll och lite lågkonjunktur om Jesus slutade där, men han gör ju inte det. Han fortsätter. Be därför skördens herre att han sänder arbetare till sin skörd. Och det är kring kallelsen, jag kommer ha en lite kortare predikan idag. Jag har ju ändå fullt schema idag med parentation, också information, predikan, också nattvard. Men jag ska ändå vilja tala och utmana oss lite kring kallelsen idag. Jag har funnit några punkter som jag tror kan vara värt att meditera över och kanske till och med utmana oss. Och för det första så skulle jag slå fast att kallelsens startpunkt alltid är himmelen, inte tvärtom. När människor blir kallade så är startpunkten alltid himlen. Vi ser det i Petrus, när Jesus kallar Petrus, vi känner till historien. Han har framgång i fisket och så kommer Jesus dit och så får han uppfattningen om att Jesus ropar på honom. Eller det är ju så. Följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Så kallelsen har ju sin startpunkt i himmelen. Det är inte så att vi ska klättra upp och bara på och knacka på dörren. Jo, det ska vi göra på ett annat bibelställe. Vi ska nog sträva efter, till och med står det, de andliga nådegåvorna, främst den profetiska. Men kallelsen börjar alltid vid himmelen. Vi ser det i vår trosfader Abraham. Det är så att Herrens ord kom till honom. Det börjar från himmelen. Vet ni många gånger bara Gamla testamentet uttrycker Herrens ord kom, står. 2000. Massa startpunkter från himlen som bara bombarderar jorden. Det är som att himlen har sina kikare på och ser vart kan jag sända ord. Till lydiga och människor som inte bara är fullt upp med sina telefoner och grejer. Som är oftast blir en distraktion så du missar vad Herren vill säga. Eller så blir så uppslukade av oss själva så vi radiosignalerna får åt fel håll. Paulus och Jesaja, två andra exempel. Alla himmelens större som det står lite bredare om karaktärer. Så det ser tydligt klart den röda tråden att kallelsen har sin startpunkt i himmelen. Och det säger jag för det ska också skapa lite trygghet i oss. Vi behöver inte gå omkring med en kallelseångest. Och tänk om jag missar Guds kallelse. Ja, men älskar du Herren och hela ditt hjärta, all din kraft och allt din förstånd och hela tiden. Det är inte så att Gud har för många av sådana människor. Så när han vill använda dig, när han vill sända ut dig eller göra något specifikt genom dig, hans arm är inte för svag eller för kort. Utan han tar tag i dig och skakar om dig lite som han gjorde på mig hemma hos svärmor. Eller på Brändebro och ett antal andra tillfällen. Jesus säger i Johannes 15 att vi har inte utvalt honom. Utan han har utvalt oss. Kallelsens startpunkt är himlen. Det börjar därifrån. Nummer 2. Vad jobbiga ord jag har här, märker jag nu när jag läser. Lydnad är bättre än offer. Ett jobbigt ord ibland är lydnad. Man tycker inte egentligen om det. Vare sig man är barn eller vuxen tycker man inte om att lyda. Chefen kommer så vill man inte lyda. Barnen kommer, eller pappa kommer till barnen, de vill inte heller lyda. De tycker inte om att lyda. Men Bibeln säger att lydnad är bättre än offer. Och faktum är att kristendomen skulle inte existera utan lydnad. Tänk om ingen ska ha gjort missionsförfallningen. Håll på att läsa igenom en 1000-sidig bok om Jesu uppståndelse. Jag är på introt nu, det är de 200 första sidorna handlar tydligen om introduktionen till ämnet. Men jag läser om de första breven som skrevs på 100-talet. Och man ser hur de kristna, många av dem, gav sitt liv. De torterades. De fick stå inför kejsaren och om de avsade och förbannade Jesus fick de leva. Han torterades dem och avrättades. Och många utan att blinka valde den vägen. För de hade funnit någonting som långt mer värdefullt än annat. Nämligen livet i Jesus Kristus. Så lydnad är bättre än offer. Du är kristen idag för att någon har varit lydig sin himmelska kallelse. Ni har många gånger hört om hur jag blev kristen på det, eller via det där kaféhändelsen när en människa kommer fram och pratar med mig. Han var lydig den himmelska kallelsen. Det räcker ju inte att Gud talar till dig om du ignorerar allt och inte gör någonting åt det. Jag menar, jag brukar säga att Gud är ingen skvallarkvarn. Som bara ger dig på något sätt full information om människor till höger och vänster. Utan han har ju en poäng med allting han gör. Och den primära poängen med din kallelse kommer alltid att landa i missionsbefallningen. Det är viktigare än att predika inför 10 000 människor. Anser jag. Det är viktigt att göra det också. Jag menar, det så de blir frälsta. Men i sin slutända så tror jag att missionsbefallningens mål med oss är att göra folk till lärjungar. Och vi kommer att se på det om en liten stund. Men lydnad som är bättre än offer. Se på alla gudsmännen och kvinnor som vi talar om i Bibeln. De är ju det för de inte bara hörde utan också gjorde. De Det fina exemplet är Jona, som fick höra ett drastiskt ord om att han skulle få förkunna dom över Nineve. Han ville inte göra det. Så han köpte en båtbiljett till en semesterö. Om man läser lite in på det historiska, så var det egentligen en sån där, ett ställe dit man får på lite Lattjo Lajban. Som många av oss drömmer om att kunna göra någon gång på semestertider. Så han köpte en biljett och hoppade på båten, och vi kan historien. Det är storm och Jona sover. Det är så att de väckte honom. För de har ju räknat ut att han har någonting med det här att göra. Så han hoppar ju då i sjön och han är inne där i fisken i 3 dagar och får en ny chans. Det är inte alla hörni som får en ny chans, om jag får vara lite allvarliga med oss också. När Gud talar till oss så är det kanske viktigt. Jag tror vi har en nådefull Gud som ger oss chanser hela tiden. Men Jona, han fick en ny chans. Så han for då till Nineve och predikade med bullar och bång. Och de är 175 000 männen plus, det var både djur och åsnor och grejer som omvände sig i säcktyg och aska. Men då tänker jag också, tänk om Jona inte skulle ha lytt. Alla de här människorna, den stora staden, ska gått förlorade. Vi ska inte minimera allvaret i när Gud talar till oss. När han vill kanske att vi ska gå. När han vill att vi ska göra. När han vill att vi ska knacka på dörren, ve och fasa till, hos grannen och bjuda dem på en varm korv. Eller fråga den ensamstående mamman om ni behöver lite barnvakt någon gång, så hon får en hel nattsömn. Vi ska inte minimera hur det resultatet kan bli. Det berättas om en pastor som var ledsen. Han hade predikat med bullar och bångar, förväntade sig stor då. Det var både lite folk och så var bara en människa som blev kristen på det mötet. Den kristna var Charles Spurgeon, som sägs vara en av 1800-talets kanske den främste predikanten. Fyllde stora arenor och teatrar. Hela arenan fanns väl kanske inte så många av i London, men där han predikade, det gick Guds eld fram. Och människor omvände sig under tårar till evangeliet. En människas lydnad kan skapa svallvågor i hela regionen. Lydnad är bättre än offer. Nummer 3. Ditt hjärtas innehåll avgör din duglighet, inte det yttre. Paulus började där brevet med att de ska se på er själva. Inte många av er var av förnäm släkt. Inte många av er var visa. Jag tänker här på det, också det ganska bekanta situationen när Israel på något sätt har, eller inte Israel, men Saul har avfallit. Och Israel behöver en ny kung. Och Samuel får ett ord från Herren att en kung borde finnas hos en viss, måste jag glömma alltid bort vad han heter, Ishai. Och därför är också ett första steg av lydnad. Samuel går dit. Och så rad de upp det ena muskelberg efter det andra bredvid varandra. 7 ståtliga män. Biffar, som man kunde kalla dem allihop. Och så tänker, här är han nog, tänker Samuel för sig själv. Och så kommer det här, en av absolut mest vackra bibelställena tycker hela skriften. I 1 Samuel 16:7. En människa ser för det som är för ögonen, men Herren ser det till hjärtat. Och jag tycker det är fantastiskt när Herren på något sätt kallar dig och mig, så går han inte efter de yttre attributen. Han säger, hur är det med dig när ingen ser dig? Hur ser din bibelläsningsplan ut? Är det 21 missade dagar? Hur är ditt böneliv? Hur beter du dig bland folk? Hur tar du hand om dina medmänniskor? Änkorna, fattiga, etc. Det är där Herren går och undersöker. Var kan jag finna en duglig människa att utföra mitt verk? Inte till det yttre, utan ser till våra hjärtan. Och ingen av de 7 tycktes vara den som höll måttet. Och Samuel tvingas ju fråga, finns det någon kvar gömd i källaren? Jo, men då hade vi David. Han var inte hemma. Han var dessutom för ung, enligt pappa. Han kan du inte vara. Det står att han var röd om kinderna. Alltså en tonåring. Hur kan det vara han som är utvald till kung för en nation som hela tiden låg i krig med sina grannar? Vi måste ju minnas situationen här. Det var inte så att han skulle bli kung för fredsriket AB. Utan kungens uppgift kom ju att handla om att han skulle bli överbefälhavare för Israels armé som hela tiden var angripna från höger och vänster, norr och söder. Från diverse folk. Hur ska den unga 14-15-åriga pojken kunna hålla måttet att vara en överbefälhavare? Hur skulle vi tänka om nästa kung var 14 år? Eller president? Ninistus barnbarn. Eller barn, han är inte så gammal. Jag tror vi skulle lite rynka på ögonen att 14 år, jag menar, du inte ut ur målbrottet ännu. Vårt land! Jag menar, hur skulle det gå? Om Herren har utvalt, men samtidigt, om Herren har utvalt. Vem är vi att säga emot det? Jag minns när jag var kristen typ ett år, någonting. Så var jag på ett läger, jag var dit som ledare. Och jag fick förmånen att undervisa och predika på det. Inte vet jag varför jag fick det, för jag var ju 19 år. Och sen sista dagen så kommer en av de äldre ledarna fram till mig och han sa att, hör du, när lägret började tänka, vad ska en sån pojkspoling göra här? Men sen sa Gud till mig sista natten, jag väljer vem jag väljer. Ibland, kära vänner, måste vi tänka lite mer åt det hållet. Gud väljer vem Gud väljer, oavsett om det är en 14-åring som sen ska vara kung och regera och tvingas ta NATO-beslut. Som Gud har valt, vem är vi då att säga emot? Men vi så många gånger, vi fastnar för det yttre. Och så glömmer vi bort att vad Herren fastnar för, det är hjärtat som pulserar kärlek från och till Gud. Men vi vet att när Herren valde Gud, eller när Gud valde David, så blev han senare en av Israels viktigaste personer. En som skrev stora delar av Psaltaren. Och som när Gud sen jämför människor eller kungar senare, så antingen som gjorde han som David eller gjorde han inte som David. Gud ser till hjärtat. Och inte för att vi måste leva perfekta liv, det gjorde inte David heller, det vet vi. Men vi behöver leva med ett hjärta som älskar Herren. Det är så Gud resonerar när han väljer oss. Davids son Salomo säger så här: mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Är det något som stämmer ännu idag? Att från vårt hjärta utgår livet. Och det är därför den kampen vid ditt hjärta än idag. För våra hjärtan som så lätt påverkas av världens sätt, världens ondska, världens synd, världens orenhet. Jesus säger att det som utgår från munnen kommer från hjärtat. Och det är det som gör människan oren. Psalmisten Asaf skriver så här: Gud är verkligen god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Nummer 4 och min sista punkt. Din kallelse är livslång, men glöm inte stafettväxlingen. Vad säger du, 14 eller 94, så tror jag att kallelsen pulserar genom oss ända tills vi får hem till Jesus. 2003 startade jag något som heter fortfarande God vill Vasa. Bland det bästa och jobbigaste jag gjort. Jag upplevde att Herren själv kallade mig att göra det. Jag hörde Herrens tydliga röst flertalet tillfällen och jag fick till och med specifika instruktioner vissa saker skulle lösa sig. Bland annat hemsidan för presenterna. Minns exakt hur Gud talade till mig om att vi ska göra på det sättet. Men med allt det sagt så har jag inte mycket att göra med God Jul Vasa idag. Det är ett vidare stafettpinnen till Amanda. Och idag görs God Jul Vasa mycket bättre än någonsin. Och framförallt mycket bättre än då jag hade ansvar för. Jag skulle säkert kunna vara där och krampaktigt hålla i God Jul Vasa pinnen och flaggan. Och tycka att det här är mitt, ingen ska röra det. Men hörde kära vänner, Guds rike handlar nästan alltid om att den gåva, den kallelse, det liv du har fått, det ska du ge vidare till någon annan som ska göra det bättre än du. Kanske det var jag som skulle starta det och andra saker jag ska starta. Men det är inte jag som ska slutföra det. Jag har den uppfattningen om att kallelsen och mitt hjärta brinner för de fattiga lika mycket idag som det någonsin har gjort. Men kallelsen är livslång. Men kära vän, det är inte sunt att hålla i pinnen hela livet. Jag menar, har ni sett något sånt stafettlopp på tv någon gång? När en person springer hela 400 meter med en pinne. 4 gånger 100 meter. Det är ganska pinsamt. Det finns ganska många sådana pinsamma situationer i samlingarna runt omkring oss. Där vi krampaktigt springer runt hela banan själv. Nummer två personen skulle mycket bättre än vad du gör. Det är inte sunt att springa hela stafettloppet själv, kära vän. Jag jobbade på ett företag i mitten av 2000-talet som IT-ingenjör. Så det är nu som då på besök av pastor Håkan Nittovåring. Han var in där, jag vet inte vad han gjorde där. Dit inkom han nu som då. Och varenda gång han såg mig sa han med både allvar och skämtsam ton så här: vad gör du här, Anders? Ibland roar mig göra också. Och jag tänker att han såg kallelsen över mitt liv långt innan jag själv såg den. Och när jag väl hörde rösten 2008, decemberdagen eller kvällen, så är det lättare att säga ja till den när jag hörde Håkans röst i bakgrunden. För han såg någonting över mitt liv som jag inte själv hade sett. Håkan ville, i alla fall, inte vet hur många stafettpinnar han hade, men en liten tändsticka i alla fall ville han skicka över till mig. Och därför är det så viktigt med stafettväxlingar. Och låt mig landa i den här sista delen i det hela. Paulus börjar så här: bröder, se på er egen kallelse. Vad tänker du på när du hör de orden om dig själv? Om Paulus står här bredvid dig och säger: se på din egen kallelse. Vilken är det? Kanske en del av er funderar. En del har lite stress, man tycker att man inte gjort så mycket. En del blir lite nervöst på något sätt, ska finna för vackert ord. Man blir på något sätt ivrig men också otålig. För man tycker man borde få iväg direkt och erövra hela galaxen. Men jag tycker det är värdefullt att se över sitt liv. Jag är övertygad om att alla har en kallelse. Och det nämnde jag redan i början. Kallelsen kan vara väldigt olika, men målsättningen är densamma. Att Guds rike ska sprida sig runt omkring dig. Om du jobbar i en butik ska du bemöta alla kunder som det vore Jesus. Om du jobbar som lärare så se på dina elever som om det vore Jesus. Om du jobbar som företagare, bemöt alla dina kunder, de du har att göra affärer med, som Jesus. Lättare sagt och gjort, det vet jag, har foten in lite här och där. Och många gånger går det ju inte själv för att man måste ner på knä och göra sig beroende av Jesus. Det går inte att göra någon kallelse i sin egen kraft, det kan jag nog fullt ut våga påstå. Jag har stor och full respekt för alla dessa viktiga jobb. Jag jobbar fortfarande deltid i ett företag. Men jag anser fortfarande att församlingarna alltid borde ha ljuset och lyktan på full styrka för att identifiera och finna nästa generationens kyrkliga ledare. Vi bör sträva efter att finna en apostel i en tullindrivare. En apostel i det som hatar de kristna. En apostel i en som i världen tycks ha ett yrke som inte tycks vara något märkvärdigt. Vem vet hur många apostlar, lärare, profeter, pastorer, evangelister, missionärer vi har här inne? Och här tror jag att vi som församling behöver bli bättre på att bekräfta varandras tjänst. Jag skulle aldrig ha börjat predika om inte pastor Patrik Abrams hade bekräftat mig. Till exempel, Håkan 90-årig som drog mig i örat. Vi behöver ha människor runt omkring oss som ser det som vi inte själva ser. För det kan jag nog på något sätt säga er. Vi som har en kallelse, vi ser det väldigt sällan själva. Det är därför vi behöver bekräfta varandra. Och vi är lite dåliga på det ibland. Kanske skulle kunna bli bättre på att men jag tror att du kanske har en kallelse att leda lovsång. Men du skulle kunna bli en bra predikant. För vi kan ju börja be lite mer till himlen att han öppnar våra ögon så att vi ser det fina Gud har lagt ner oss. Jag menar, det var ju en Matteus tullindrivare, hatad av världen, som stal pengar till och med från höger och vänster. Hur många ord nämnde Jesus om det livet till Matteus? Jag finner inte ett enda ord om hans gamla liv. Jag finner väldigt många, eller inte vet många, men det finns ett antal ord om hans framtid. Han blev ju inte bara apostel, han blev ju också författare till Matteus evangeliet. Vi behöver ibland hjälp från vår omgivning som bekräftar den kallelse som Gud har lagt ner i oss. Jag vill avsluta med den vackra relationen och bilden som Paulus och Timoteus har. Om vi läser våra brev som Paulus skriver så märker vi ganska snabbt att han verkar ha en säregen på något sätt extra mycket kärlek och omsorg just Timoteus. Men läser vi hur Paulus beskriver Timoteus i alla de här möjliga breven som far till höger och vänster så märker vi att här är en person som verkligen vill vara mån om att församlingarna runt omkring hela mindre Asien ska veta att här är en man som är kallad av Herren. Tänk om vi skulle bli lite bättre på det där att bekräfta varandras tjänst och kallelse. Jag tror i alla fall inte att Guds rike skulle minska. Jo, men högmod är inte vårt problem i Österbotten. Det är min lilla erfarenhet nu av 24 år. Och är det ett problem så kommer nog Herren att hjälpa oss med det. Nej, hjälp oss. Gud, hjälp oss att se det vackra i varandra. Min fråga till dig till sist. Vem är din Timoteus? Vem är din Paulus? Vem kan leda dig, bekräfta dig, hjälpa dig? Och vem har Gud satt att du ska bekräfta, stötta och hjälpa framåt? Ge stafettpinnen åt. Låt oss be. Tack himmelske Fader, Herre, att du har lagt ner en kallelse över alla av oss, Herre. En missionsbefallning som aldrig går i pension. Utan du har sagt ett uppdrag på oss, Herre. Och du vill, Jesus, utrusta din församling, Herre, till att bli en budbärare för de glada nyheterna om dig, Jesus. Och jag ber idag, Herre, för alla här inne som på något sätt känner att de har en kallelse från Herren. Och jag ber, Herre, vare sig man är ung eller gammal, Att vi som församling ska hjälpa till att kunna bekräfta varandra. Och vill speciellt be för de unga här inne, Jesus, som bara känner att de har någonting från dig, Gud, över sig, men de vet inte riktigt vad det är. Och jag bara ber i Jesu namn, får vi bara uttala ditt ord över dem, Jesus. Låt dem bara få inse, Herre, att du själv är arbetsgivaren, Herre. Du själv är chefen. Och du själv är den som går med och stöttar. Jag ber i Jesu namn, Herre, att vi ska kunna hitta och se i nästa generation, Herre, människor som du har handplockat, Herre. För vi har inte utvalt dig, utan du har utvalt oss. Att gå ut och vara en frukt som består. Och jag ber i Jesu namn för att unga människor, jag bara känner att jag behöver be ut det här. Att de här unga människorna här inne som bara känner en iver. Att följa dig, lyda dig och göra ditt uppdrag känt i den här världen. Och de ska bara känna en himmelsk passion just nu, Herre. Jag ber, Herre, att du ska leda någon rätt, Jesus. Du ska leda dem på dina vägar för ditt namns skull. Herre, tala idag, Gud. Jag vill speciellt också be för de äldre i den här salen. Att de ska få bilder, syner, ord och bekräftan till någon ung människa här idag. Så det kan ske himmelska möten, Herre, där stafettpinnar får ges över. Jag ber i Jesu Kristi Nazarens namn, Herre, att all försagdhet, all människofruktan får ge vika i namnet Jesus. Och du ska komma in med ny frihet, Herre, att låta ditt rike komma ner på jorden, Herre. Jag tackar dig, Jesus. För om du är för oss, vem kan då vara emot oss? I Jesu namn, Herre.